Så där.
God dagens.
Då är vi äntligen tillbaks.
Ja visst. Var har vi varit någonstans?
Ja, det var väl vart var vi?
Ja, det var någon dimension XY32 tror jag.
Ja.
Vi blev kidnappade av en gorgon och fick slåss med näbbar och klor för att ta oss tillbaks. Men nu är vi här. Och du är ju lite skadad i knät efter det här äventyret och jag har fått en liten ryggskada.
Ja.
Så att, men vi kände oss starka nog att köra igång med ett avsnitt. Första i säsong 3.
Just det. Och speciellt med den fanbasen vi har där ute på nätet och i stan får man väl säga. Så känner man ju verklig energi.
Ja, det är kul att vara tillbaka. Ja. Jag hoppas att ni ska uppskatta vårt avsnitt idag. Mm. Och vi har ju fått ett samtal faktiskt från ett fan.
Mm.
Och Sixten, ifall du hör detta så tänker vi att skickar du din adress till oss så skickar vi en musmatta med ett leimotiv på till dig.
Just det, och den är ju upptryckt i begränsat antal. Så värdet av den där musmattan ska man inte förringa. Vi vill ju välkomna lyssnare från andra länder som följer oss.
Såklart.
Sverige är vi i nu, i alla fall vi. I USA, hej. Tyskland, hej hej. Irland, Kina, Norge, Österrike, Holland, Rumänien, Storbritannien och Italien. Det är där som enligt vårt verktyg vi ser att ni lyssnar på oss. Det kan ju breddas också, men det är ju trevligt. Så välkomna alla lyssnare. Sen kanske kan vara så att när det är några som är på semester och lyssnar på oss, kanske vi får upp det som att det är någon ifrån det landet.
Fantastiskt. Så åker ni till något land som inte var med på listan här nu, sätt igång på den så får vi upp lite. Så tror vi att vi har lyssnare i massa exotiska länder.
Ja, exakt. Och sprid Lame-podden. Det är ju sådant som alla vill lyssna på i och med att ni lyssnar på det, eller hur? Det som ni gillar, det gillar andra också. Det får man inte glömma.
Yep. Idag har vi ett spännande program, eller hur?
Yep.
Vi har förberett oss i säkert 7 minuter idag. Och lite spel, lite böcker, lite film, lite serier.
Mm.
Eller hur?
Ja, så är det. Och det är det, för det här är ju världens minst förberedda podd. Det är det som vi...
Det är väl vårt signum på något sätt. Det och att vi gärna spoilar så mycket som möjligt.
Just det, så glöm inte att det kommer vara spoilers hela tiden. Så om ni inte gillar spoilers, då är inte lame för er.
Nej, då får ni gärna till en annan podd. Men ni är välkomna att lyssna ändå, ska ni stänga av emellan. Spela fram eller sådär.
Mm-hmm.
Ja, nu ska vi sluta samla och så kör vi med första.
Japp.
Så, då är vi igång med första. Idag så ska jag börja med ett spel som är ett online-spel. Det är gratis. Man kan köpa in-game guld som man kan använda för att uppgradera saker och så här. Och ja, det är väl, kan väl vara ett play to win. Eller pay to win, to win heter det. Det är Supremacy 1914. Det är på du spelar det på din browser helt enkelt, du kan spela det i en telefon. Och det här handlar helt enkelt om att det är ett strategispel. Man går in på en karta, allt ifrån 10 personer på kartan till 500 och kanske till och med ännu fler personer på kartan, så får man ett land. Och hela världen eller den kartan ute, det kan vara Europa, det kan vara Afrika, det kan vara en påhittad värld, det kan vara hela världen. Och så får man en 10 provinser, ungefär 8-10 provinser beroende på hur stor kartan är. Varje provins har någon form av klassiskt, någon form av resurs i den här provinsen, och så genererar de lite pengar och lite av den resursen, och då finns det ju trä och det finns järnmalm och det finns fisk och vete och alla de här klassiska sakerna som man har för att då uppgradera och köpa saker. I varje provins också då så bygger du byggnader såklart, som vanligt, för att kunna rekrytera soldater eller köpa stridsvagnar eller jag köper, du köper och så bygger de stridsvagnar, så tar det lite olika tid att göra det här. Och sen så har du då andra länder runt omkring dig där det också då är spelare som sitter i något annat datorrum någonstans runt om i världen och styr då sin och sitt land. Och diplomatin är ju då så att man kan prata med varandra, man kan handla med varandra, man kan bilda allianser med varandra och man kan kriga med varandra såklart. Det är ju så, du måste ju inte kriga mot någon, men det blir ju krig oundvikligen för det här landet du har, så det brukar alltid vara så att någon av resurserna är där för lite av. Mm. Och för att få så att du har liksom den resursen hela tiden, för går den ner så tappar man moral, och till slut så om den moralen blir för låg så gör provinsen uppror och går över till ett annat land. Du kan ju köpa resurser av andra spelare. Mm. Eller det finns några få AI-länder som är sådana här småländer med 4 provinser. Kan man köpa resurser av dem? Men det är ju kanske bättre i det långa loppet att se, där är en provins i mitt grannland som producerar den resursen jag behöver, då går jag in och tar den helt enkelt. Så klarar man krig och så öser man över soldater och vad man nu har till det landet för att ta de här resurserna. Och du behöver ju resurser för att kunna, ju mer resurser du har desto snabbare tickar de in. Och du behöver ju kunna då köpa och uppgradera vapen så att de blir bättre och bättre, för att annars så anfaller folk dig och då förlorar du. Och där är en liten krux med det här spelet som gör att jag tycker det är lite extra spännande. Det är att om du ska ta dina soldater från en provins till en annan, så kanske det tar 8 timmar.
Mm-hmm.
8 riktiga timmar.
Aha, okay.
Att vandra från den provinsen till den andra. Så att man kan gå in på det här spelet en gång om dagen och spela och liksom ge order, och sen så låter du det vara till nästa dag. Att sitta med det hela tiden, det lönar sig inte, för då bara liksom, allting står ju bara still, ser det ut som nästan, det rör sig väldigt, väldigt sakta. Så det är lite realtid på riktigt.
Ja, verkligen.
Så att säga.
Är det detta du har kört i ditt jobb också?
Ja, jag tänkte komma till det. Jag har ju kört, ni som lyssnar, jag vet att det är några av mina gamla elever som lyssnar. Jag har ju kört det på skolan under historielektioner. Mm. Vi har lärt oss lite om orsak och verkan. Om jag gör det här, vad kommer att hända? Och då händer det här och det här. Och de här spelen tar ju en 30-45 dagar att spela ut till slut.
Mm.
Jag har haft roligt.
Du har kört några år, va? Med olika grupper, eller?
Ja, jag har kört 3 år har jag kört med olika grupper. Men jag har spelat det längre. Jag började spela när jag jobbade på ett annat jobb. En annan skola var jag på. Och jag började 2011 eller 2010, och då spelade jag där med mina kollegor, det är en hel del. Tyvärr så är det ingen av dem som spelar längre, utan det var jag såg några av dem var inne och spelade 2020 senast. Jag hade spelat innan jag började spela på jobb, tänkte att det här kan ju bli en fantastisk lektionstillfälle. Så hade jag varit inne 2012 eller 2013 och spelat senast.
Kan man dra några slutsatser med hur elever och sånt agerar utifrån resultatet i slutändan, eller?
Alltså det som var rätt kul, det var ju att när vi nu blev det liksom lite lektionsprat på något sätt där, men när jag körde ju det här, eftersom det här är 1914, det är ju den tidseran, det är Bytro Labs som har gjort det, ska jag nämna också. Pratade vi i första världskriget, och så spelade vi spelet som handlar om första världskriget. Och det kriget är ju ett krig som bygger mycket på allianser och vilka håller ihop, och de har lovat varandra grejer och sådär. Och det är ju samma sak i spelet.
Ja.
Så att det var ju rätt intressant att man kunde dra, eller jag kunde dra, eller vi tillsammans kunde ju dra att ja, men så som vi gör här nu så funkar det ju i verkligheten också. Och att man lovar varandra, men sen så hoppar man ur, som Italien lovade att de skulle vara med, men sen så byter de sida. Och det är precis det som hände i spelet. Det ger ju, tänker jag, lite sådär att okej, men så här kan diplomatin i verkligheten funka. Det själva liksom på slagfältet och krig och massslakt och död och hemskheter och sådär, det ryms ju inte riktigt i det här spelet, för det är inte på den nivån man är, utan man är ju i någon slags större nivå som man kan ofta diskutera i skolan, politiskt och landsgränser och ledare och vad de tycker om varandra och sådär, även om man går in på skyttegravskriget i skolan och så också, eller jag i alla fall i historien, så gör man inte riktigt det här i spelet, men det här spelet täcker ju en del.
Det låter ju som en jätterolig lektion. Jag skulle nog tycka att det var jätteroligt.
Ja, och där är ju säkert blandade tankar från eleverna. Det var en heller som sa att de tyckte det var jätteroligt och sådär. Sen så är det ju säkert så att de som inte tyckte det var jätteroligt, de stulade inte fram efter och säger, du, det här spelet var skittråkigt, Max. Nej. Du kan dra åt helvete. Man får ju de positiva här. Det är ju kul, men det var ju flera som sa att det var roligt. Så att det är ju kul.
Och det är ute på nätet, det är gratis att spela, har jag förstått.
Ja, det är det. Supremacy 1914 heter det. Vi kommer ju att lägga en liten länk eller bild på Insta-sidan sen. Så gå ut och testa. Men ni får vara beredda på att som vanligt så är det så här. Spela igenom tränings- eller tutorial-spelet. Så får du reda på hur man gör och sen så går du ut. Men mitt tips är lite så här att, och det är kanske svårt, men är man ett gäng som de här klasserna har haft, de skulle kunna gå in och spela på egen hand. Det vet jag att några gjorde sen också efteråt, att gjorde egna kartor och sådär, och sjuorna som jag skulle göra det med, de hade redan gått in, för de hörde att åttorna och niorna hade spelat det. Så att då gick de in och körde. Och det är ju svinkul. Men om man är några stycken och går in, för risken finns när man går ut på de här publika gatorna med jättemycket folk från världen, då sitter det någon i något land som köper en massa guld och så bara öser han på, och så kommer man med sina så här 20 gubbar och så möter man liksom någon som har 500 stridsvagnar. Så att tyvärr så är det det som gör att jag lite drar mig för att gå ut och spela. Jag hade nyare veckan, jag hade en sån här, ja, men ska jag gå in och köra? Nej, då sitter någon sån här pay to win snubbe och har liksom köpt på sig. Så att då får ta det lite känsla av det. Men går man in på en 500-karta, så går man in och så kör man.
Vad betyder 500?
500, då är det 500 personer. Okay. Det är 500 länder.
Aha.
Och då kan man köra i 2-3 veckor, sen så kommer det någon sån här bjäs och kör över en. Ja, är man beredd på det, jag tycker liksom att ja, men jag har haft kul de här första veckorna, så gör det. Jag känner att jag kommer att göra det nu.
Sen till alla er lärare som lyssnar på oss, nu har ni ett lektionstips.
Ja, är det någon som är sugen, så ta kontakt med mig, så kan ni få en hel lektionsserie kring orsak och verkan, konsekvenser och så vidare. Ni vet vad vi snackar om.
Trevligt.
Ja.
Jajamän, och det där var, som ni hörde, A-Team. Jag vet, jätteroligt. Nej, nej, det är Top Gun.
Ja, du är som skämtar.
Ja, eller hur? Top Gun 2, eller rättare sagt Top Gun Maverick. Testosteronfilm nummer 2 för grabbarna ute på playan, som vi säger. Nej, men jag tror att de flesta, om inte alla, har nog kanske inte kollat igenom hela Top Gun 1 som kom under 80-talet, men de har i alla fall hört talas om det.
Om man har sett den typ 15 gånger.
Ja, det är nog många som har gjort det. Ja. Jag själv har sett den flera gånger. Hur är det med dig?
Ja, sett den jättemånga gånger.
Ja. Och det som ni hörde nu innan är ju Danger Zone. Och det är från albumet Top Gun som jag har spelat ett antal gånger som yngre.
Kenny Loggins.
Yes.
Riktig klassiker.
Mm, mm. Mm. Så Top Gun Maverick hade ju mycket att leva upp till, kan man säga. Och det har ju varit en film som många har efterfrågat. För att Top Gun 1 kan man, har jag tyckt länge att jo, en uppföljare skulle inte varit helt ologiskt egentligen.
Visst är det en i raden på massor av uppföljare på 80-talsfilmer. Och det var väl det här att många, oh, men då måste ni göra på Top Gun också.
Ja. Så jag var förberedd på att bli besviken. Det är ju sådär att Top Gun är ju på något sätt en helig film, ettan. Jag kollade på den en vecka innan jag gick och kollade på Top Gun Maverick. Och ja, det är ju en gammal film som man kan tycka och tänka om många saker. Men den håller ändå, den är ganska underhållande tycker jag.
Ja, jag bara... den här volleybollsekvensen, ja, i filmen. Kan man undra som, hur för den handlingen framåt?
Men visa grabbarna som har kul. Ja.
Och varför spelar man volleyboll i bara jeans?
Ja. Och varför när du spelar och är sen till en dejt åker du dit utan att duscha?
Ja.
Det är mys.
Det är mys på hög
nivå. Ja, i tajta jeans.
Ja, ja, såklart. Mm. Det är det bästa.
Ja. Men på den tiden så luktade inte svett.
Nej, men det försvinner ju när man kör väldigt fort på motorcykel utan skyddskläder.
Ja, exakt. Så, nej, men det är Top Gun.
Mm-hmm.
Och Top Gun Maverick inleder på ett strålande sätt. De har tagit vara på musiken ifrån den första filmen. Så när jag satt där i början i bion så... det var nästan som att ögonen började tåra sig.
Lite tårar.
Ja, nästan. Ah, nästan. Den känslan varade ungefär i 5 minuter.
Är det så du tittade här runt omkring och så, är det någon som ser mig nu? Eller?
Nej, när jag gick in i biosalongen så var det så att majoriteten av alla, som, och då var jag nog, om det inte var premiären, ja det var nog premiären jag var på, så var det mestadels äldre par.
Jaha.
Det var jätteintressant tycker jag. Mm. Vad händer då? Vad handlar den här filmen om? Jo, det är då Tom Cruise som är tillbaks. Eller han har aldrig varit där på ett sätt. Han jobbar för tillfället som en testpilot. Det handlar om flygplanet Hypersonic Dark Star Jet. Vad betyder det? Jo, det är ett av de här svarta... planen som undgår radar, som flyger väldigt, väldigt snabbt. Och den nya versionen, den nya framtiden som han är satt på att testa som en pilot. Och han har en hangar ute i ödemarken där han håller på att mecka med sin Mustang, sitt plan. Och det är ett välkänt plan från andra världskriget, har jag förstått.
Ja, han har en sån.
Ja. Vi får då följa liksom att det är där han jobbar. Ganska snart så kommer han givetvis på kant med någon. Ni som har sett Top Gun 1 och ni som inte har sett det, kommer jag berätta här, det är att Maverick, som han kallas för då, han har en liten rebellisk sida i sig. I Top Gun 1 så tycker jag att de visar den med respekt på något sätt, att jo, han följde de flesta reglerna, men ibland kunde han gå över gränsen, ibland kunde han skita till det, men den sidan gav honom även en styrka för att han var oberäknelig. Och de spelar ju lite den i ettan emot att vara lite oberäknelig och ha en fördel. Gentemot att vara oberäknelig och man inte kan lita på honom.
Lite dumdristig.
Ja. Mm. Den här filmen har tagit den där dumheten till helt nya nivåer. Vi kommer vidare på det här.
Man brukar ju bli klokare när man blir lite äldre. Mm. Men inte mer.
Nej, nej. Det här går ut för, kan jag säga. Mm. Och då är det så här att som den här tiden som vi är i gör nu, så är det ju väldigt populärt att prata om förarlösa plan. Och det är ganska logiskt att om du kan styra ett plan ifrån marken, så kanske det är fördelaktigt än att du har en levande människa i ett plan som sköter kontrollerna.
Mm.
Och de har ju spelat på det här också, att det är det här som då Maverick kommer in, att han är den här äldre mannen som har då de här åren av erfarenhet av att då pilota ett plan. Men nu kommer ju den nya tiden in. Så när han håller på att vara testpilot för det här planet, så är det ju då en falang i den militäriska ledningen som vill satsa på de förlösa planen. Medan då falangen som Maverick tillhör inte vill göra det. Därför de tycker ju det. Mm. Så när det inleds då så har de satt, gett honom flygförbud att de inte får fortsätta med sin testflygning. Vad tror du att Maverick gör då?
Ja, jag tror att han sätter sig lugnt och stilla ner och så säger han okej, det låter bra. Mm. Och så testar han inte, flyger han inte längre.
Nej, han gör ju inte det.
Nej.
Nej. Ja. Utan han tar sig till basen och han säger till de här personerna, vet ni vad, gör i ordning planet, nu flyger jag upp. Därför, om vi kan bevisa att vi kan flyga snabbare än Mach 10, då bevisar vi att då har vi nått upp till de målen som regeringen vill. Och då kan de satsa mer på oss som av kött och blod. Så han tar planet och flyger upp. Och just då kommer den här generalen som vill stoppa dem. Och när han är upp och flyger, och det är ganska snyggt gjort, det får jag ge dem. Då når han över Mach 10. Vad tror du händer då?
Då kanske han.
Nej, men han når över Mach 10. Han har kontroll över planet för tillfället. Mm. Vad tror han gör då? Tror att han nöjer sig med Mach
10? Nej, nej, såklart.
Nej, då vill han pressa hårdare. Mm. Okay. Så han pressar ju så hårt så att planet går sönder i runt Mach 10,5. Och nu kommer vi till det här största problemet med Top Gun Maverick. Det är att nästa sak som vi ser, då är det långt ute i vischan. En liten pub som är där. Någon sitter och dricker öl eller kaffe eller vad du vill käka. Då. Och då kommer ju då en man liksom staplande utifrån ödemarken, lite så här sotig. Ja, det är kul. Och han kommer in i puben och då kommer ju en av de servitriserna med ett glas vatten till någon gäst. Och då tar han den och dricker upp allt. Och hela puben sitter och tittar på Maverick då när han dricker där. Och publiken som är vid så skulle börja skratta åt det, för det är ju kul, eller hur?
Mm.
Och det är lite lustigt, jag håller med om det. Men om du tänker tillbaka på Top Gun 1 så har du ingen sådan situation när det ska bli Lacho Laiban clowner. Du har några så här skämt av att han flyger förbi flygtornet, ja, eller något annat. Men du förlöjligar inte personen, förstår vad jag menar?
Mm.
Och den situationen att i Mach 10,5 överleva en sån krasch upp i...
Ja, det känns inte helt troligt.
Nej. Så därifrån, så därefter så lyckas
han... Och sen går därifrån helt själv, traska in i någon slags bar.
Ja, och lite så här sotig. Och ja. Då blir det också det här att Tom Cruise nya... Som om man kollar på de tidigare filmen Tom Cruise så tycker jag att han har varit ganska bräcklig. Han har spelat bra bräcklig och att man har liksom lidit med honom. Alla de tidigare rollerna som i Top Gun 1, som i Cocktail. Alla de tidigare rollerna, även Minority Report tycker jag hade med i om att man såg att han var en bruten man. Han kunde spela på det hållet. Även Mission Impossible 1 hade han den sidan i sig. Men de senare när han blivit äldre så blir det för mycket de senare Mission Impossible-filmerna. Det här mumien, ny versionen med honom i, så blir de här att nej, han ska vara lite halvlustig, lite halvknasig. Och det är ett genomgående trend i den här Top Gun Maverick. Hur som helst, han lyckas ju med det här, vilket innebär att det här projektet fortgår. Och han kommer hem och generalen skäller ut honom. Sen blir han kontaktad av Top Gun. De har kallat tillbaka honom.
Såklart.
Mm. Top Gun är ju då från ettan, det är en skola, en flygskola, mm, där de bästa av de bästa kommer till. Jag hade ju trott att Top Gun handlade om att han kanske skulle vara en instruktör, vilket han är, till kommande piloter.
Mm.
Men när han kommer dit, då är det så att det är inte det den här filmen handlar om, utan då är det ett icke-namngett land, jag skulle gissa på att det är Nordkorea, som har då väldigt nära kusten börjat anlägga en urananrikning, eller för att göra stridsspetsar. Och de har 3 veckor på sig innan det kan börja tas i bruk. Och då måste någon fortbilda piloter som har gått på Top Gun innan.
Mm-hmm.
Så, de kommer tillbaks, de här piloterna. En av dem är sonen till...
Och är det sonen till han... Som hans wingman, Goose.
Yes.
Yes.
Och vad tror du att han, sonen, har tagit för namn?
Ja, Goose.
Nej. Rooster.
Rooster.
Det är ganska bra. Jo, men det är ganska bra. Och då är det så att...
Duck, tänkte jag.
Ja. Goose var ju Mavericks wingman i Top Gun 1. Mm. Han dog i en olycka. Och det har de tagit med. Det är en sak som är bra med den här filmen. Skulden över det här, av att Goose dog, har ju aldrig Maverick riktigt kunnat släppa. Meg Ryan, jag kommer inte ihåg vad hon hette i filmen, hon har då dött. Och då innan hon dog så lovade Maverick henne att han skulle se till att hennes son inte skulle bli pilot. Det var hon ju rädd att Han skulle dö som Goose.
Ja.
Men Rooster, han är ju fast besluten på att, vad tror du?
Att dö.
Nej.
Nej, att flyga såklart.
Ja, och han är ju jätteförbannad på Maverick för att...
Jag kan inte de här frågorna.
Nej, han är jätteförbannad på honom för att han har hållit tillbaka honom. Så hans karriär har hållit tillbaka. Men han är en av de här piloterna, Rooster. Trots att Maverick gick in och höll tillbaka honom.
Men har han ändå varit med i Top Gun?
Jaja.
Han var ändå en the best of the best såklart.
Jaja.
Jaja.
Ja. Nej, men han var 4 år sen i det. Han tappade 4 år. Så han är skitförbannad på Maverick. Och han är inte glad att se att det är Maverick som är instruktören till detta. Så är det. Det är liksom grunden lagd för.
Han har ändå nått målet. Varför är han arg?
Nej, det är för att han höll tillbaka honom. Så då har man hela tiden det här då. Liksom att och då börjar han utbilda dem. Han börjar utbilda dem i att flyga här. Och då kommer vi till det här att... Det som är väldigt, 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 väldigt bra i den här filmen är att scenerna ifrån cockpiten där som piloterna sitter i, G-kraften och allting är riktigt. Skådespelarna har alltså suttit uppe i plan när andra piloter har flugit och pressat dem. Kanske inte till de G-krafterna som vi ser, eller som de ser i filmen, men de är pressade. Det är fantastiska scener, kan jag säga. Bara det är kanske värt för de flygentusiasterna att gå och kolla på filmen. Och utbildningen av piloterna kan man tycka vad som, men det är underhållande och det är ett ganska bra avsnitt i filmen tycker jag. Samtidigt är det så här att de har läggt in det här att förlöjliga Maverick av att oj oj, lite halvknasig. Det kommer lite för ofta och det gör också att den här seriösa stämningen som jag tycker att man har i en del 80-talsfilmer i början på 90-talet försvinner, för att det är nästan som Hollywood numera, en familjefilm måste packa in så här komiska delar i, sidor i.
Ja, ja. Lite disneyfierat helt enkelt.
Yes. Sen, de utbildar dem. Bekymret är då att, och nu kommer det till de här logiska luckorna. Det här basen de ska attackera måste de flyga genom en dal för att komma fram till. Det här måste de flyga under en viss tid för att kanske, om de skulle bli upptäckta, ja, då ska de bli intercepted av andra fiendeflyg. Och då håller de på att träna på att flyga den här passagen på en kort tid ut i öken.
Det är ingen som ifrågasätter att USA helt plötsligt, helt enkelt bara tar sig rätten att flyga in i ett annat land.
Nej, men USA har gjort det historiskt. Så jag menar.
Jo, men det är ingen som ifrågasätter. Nej. Det bara känner man, ja men det här är helt okej. Okay.
Jo, men det känns...
Trots att vi har ett Ukraina som håller på liksom.
Så. Ja, nej, man säger inte om det.
Nej. USA.
Ja. Och sen är det att som tränar sig till detta och ingen pilot klarar av under den här tiden. Och den här någon annan flygledare eller general håller på att ifrågasätta Maverick, hur kan du göra detta? Så återigen, de säger this project is shut down, istället ska vi göra på ett annat sätt. Vad tror Maverick gör då för att motbevisa?
Ja, då flyger han såklart igen.
Ja, han kapar ett eget flygplan. Ja, du kan göra det. Så han kommer flygande och han visar att man kan göra det. Så okej, då får han tillbaka makten till er. Igen där. Sen är det så att då när de börjar inleda den här operationen till...
Så det är 2 gånger han gör samma sak?
Ja. Mm-hmm. Så, sen då när de ska inleda operationen mot den här basen. Då flyger ganska mäktigt över ute på havet. De tar av flyg och flyger ditåt då. Då skickar de missiler för att ta ut det närliggande flygfältet. Så då kan man fråga sig, varför skickar de inte en missil till att ta ut den här basen?
Alltså,
ja. Ja, skitsam, men de gör det i alla fall. Så de flyger in i det här canyon då. Och det är väldigt, väldigt mycket Star Wars episode 4. Det är att du åker in i det här canyon och sen ska du träffa ungefär, det är inte 2 meter som Womp Rats, men det är inte mycket större. Först ska en spränga bort en lucka, sen ska den andra skjuta ner en raket i hålet. Och sen när de kommer utanför...
Det är dödsskön.
Ja, nästan. Och sen när de har stigit utanför bergen så är det då massa missiler. Och jag ska försöka fatta det här kort, för jag har bara varit på mycket här nu. Men då är det så här att om de flyger upp där så blir det en massa bekymmer. De blir upptäckta, det blir luftstrider och sånt. Där är den andra saken som är jäkligt mäktigt. Det är att när alla raketer kommer så är det countermeasures. Alltså flares och så vidare. Mm. Och den intensiteten i filmen med flygplan och allting, den är mäktig. När raketer kommer och allting. Men som vanligt så börjar de tappa det igen. Så han... Rooster håller ju på att få en raket efter sig. som håller på att träffa. Och då kommer ju då Merrick, för han är ju med i den operationen, han flyger också med.
Såklart.
Ja. Och då ska han, då åker han in och tar missilen för Rooster så att inte Rooster ska bli träffad. Så han kraschar ju Merrick. De andra flyger hem, Rooster på väg hem tänker nej, jag kan inte överge Merrick. Så han vänder om och åker in över landet igen. Och blir nedskjuten eller något sånt där, så han landar också. Han täcker, just det, ja, så... Och då landar de där, Rooster och Maverick, mitt ute i Nordkorea eller vad det är. Då springer de till flygfältet som har blivit bombat. De hittar en gammal Tomcat. Lyckas lyfta med den här, för de måste ha med Tomcat i
med Topgen.
Ja, och i det här är en massa slapsticks och one-liners och allting. Så under halva tiden då det ska intens, det ska vara laddat, spännande. Ja, då sitter ju publiken i bion och skrattar. Det är ju där vi är numera liksom. Så Top Gun Maverick.
Inget rött betyg helt enkelt. Känns
nej, men, alla andra...
Trots att du satt och grät de första 5 minuterna.
Ja, och det, just det. Musiken. Som de använde i första minuterna. Som då, den är som bortblåst. Du hör inte den här Top Gun Anthem därefter. Eller någonting. Och Iceman är med på en kant.
Det
är det. Så man, det är så här lite smågodis här där och här. Men filmen har ändå blivit hyllad av ganska många.
Ja, nej, alltså när du började prata om det så kände jag såhär, oh, här kommer ner och hyllning. Och du sa ju att ja, det var ändå rätt bra. Men nu när du kommer till slut så känns det som att du bara såhär, nej, det där, jag är inte sugen på att se det nu.
Nej, alltså jag kommer nog när den släpps på streamingtjänsten sånt, gå in och hoppa fram till flygstriderna. De är roliga att kolla på tycker jag.
Men jag tänker att man ser de första 5 minuterna, sen behöver man inte se mer.
Nej, men du vill nog se när de kanske tränar och flyger omkring.
Nej, jag vet inte.
Nej, kanske inte. Men kolla på Top Gun Maverick och bilda din egen uppfattning. Jag känner bara att någon behövde såga den här för att ingen annan har gjort det.
Och du gör det ju så alldeles utmärkt.
Lät det bra,
eller? Ja, fantastiskt bra.
Ni som lyssnar på det här och älskar den, skriv gärna i kommentarsfälten på vår Instagram exakt vad som är bra med den här filmen. Så blir det härligt.
Yes.
Gött.
Veckans boktips. Så, då har vi gjort ett spel, en film.
Mm.
Och nu ska jag faktiskt ta en bok.
Härligt.
Det blir nog inte så långt här, men jag satt och tänkte att jag måste hitta en bok att läsa. Så jag gick in på någon av de här sajterna och så sökte jag på dystopi. Det jag fick upp var bland annat en bok som heter Mörkstad. Av J.S. Axell. Och J.S. står för Jan Stefan Axell. Mm. Och han har skrivit den här som heter Mörkstad. Och alltså var det en dystopi om mänsklighetens undergång. Och den här boken är nästan en typisk zombiebok. Det är inte riktigt det. Det som jag uppskattar med den här. Jag tycker boken var jättebra. Och den här Jan Stefan, jag vet inte om han kallas Jan Stefan, men jag kallar honom för Jan Stefan för det står så, Jan Stefan Axell. Men det är att den utspelas i Sverige. Den utspelas i Stockholm till största delen, men även ute i Dalarna och lite andra ställen är de på. Och det är ju då någon slags sjukdom som har drabbat människor och de får någon slags lust att äta andra människor. Det kommer fram sen också att det finns lite olika varianter av de här då de smittade. Att några av dem blir mer apatiska och står och några får liksom någon slags, det kommer sen i boken, så det är lite spoiler här, men några får någon slags... Om man har haft ett nära band med någon tidigare i livet, till exempel om det är en
familjemedlem,
så kan det bli att man liksom söker sig till dem Och så står man så attackerar man inte dem. Utan man snarare attackerar andra som attackerar dem. Så man blir någon slags livvakt till dem på något sätt. Men man kan inte prata med dem. De bara är som liksom helt döda, svarta i ögonen. Och smittar ändå.
Går med som en slags bodyguard sen.
Ja, men ja, nästan på det sättet är det. Hela världen blir då smittad. Man får följa ett gäng i Stockholm. Jack och Daniel. Jag tycker det är roligt. Jack Daniel. Två kompisar. Jack och Daniel. Han har varit lite rolig när han har hittat på såna här namn och så. Det är då Linda och Katti och ett gäng till. Och Robert som då är där. De bor i då centrala Stockholm. Där har de då kommit in. Så är det Stockholm nybyggt på öar. Alltså det är en av öarna här som där är i den här boken. Den är då rensad. Och där finns ju då säkerhetsstyrkor. Och då, av någon märklig anledning så är det då säkerhetsstyrkor som är både ryska och amerikanska. Som ju då har hand om någon slags säkerhet. Samtidigt så finns det ju då folktrupperna. Som ju då är svenskar. Som ju då är och hjälper till att hålla säkerhet och patrullera runt och sådär. Man har ju då sprängt vissa broar och man har då kollat. De här zombierna, de tar sig inte över vatten. Så därför är de ju säkra där. Och den så heller att de trillar ner i vattnet så vandrar de och kommer upp liksom på andra sidan.
De undviker vattnet.
De undviker vattnet. De kommer inte ner. Så därför är de ju säkra på den här ön. Och där har ju då de börjat liksom livet. Man får tillbaka blickar på så här vad som då har hänt och det gillar jag. Så här, man får följa dem då hur de här personerna, karaktärerna som ju då träffas uppe på en utbyggd park och sitter och pratar där, så får man då se hur de har kommit dit till Stockholm. Något av dem bor där. Någon har varit liksom i USA på semester när det helt plötsligt blev. Och de tog en flygplan tillbaka med hjälp av piloten. Sen så tog de sig dit och några har varit ute i Dalarna då, som jag sa tidigare. Så de tagit sig till Stockholm på olika sätt. Någon har blivit upphämtad av säkerhetsstyrkorna och sådär. Och såklart så är ju inte allting liksom mysigt och gulligt i den här stan, utan det är ju någonting de misstänker är någonting konstigt. En av de här Robert, han är då läkare. Så han undersöker på sjukhuset lite grann och då hittar han lite sådana oegentligheter som då är lite skumt där kring experiment som man gör i en del av sjukhuset som då är stängt och låst. Där det då är säkerhetsstyrkorna som gör det. Han filmar det här och så smittar han iväg, men så följer de efter honom och så får de ju tag på honom och så dör de ju honom och då är han borta. Så börjar de andra leta efter honom, men till slut så nystas det här upp. Där är folktrupper som har varit ute på, för de åker ut med jämna mellanrum för att skaffa mat då, och åker ut till något Lidl eller ett Citygross eller ett Ikea eller någonting sånt, så rensar de det och så åker de tillbaks. Och där är det några sådana grupper som inte kommer tillbaks för att de har blivit överfallna, säger säkerhetsgrupperna, om de är tillbaks. Så ska de då de försöker då hitta Robert som är försvunnen. Och vilket innebär att de kommer ut någonting på spåren och de blir ju också då ikastade, så att de kommer ut på andra sidan och träffar de folktrupperna. Och till slut så blir det då att de tar sig tillbaka till ön och så gör de lite revolt jag vill inte spoila för mycket. Jag tycker det är gött att läsa den här, men jag hoppas att någon av er läser den också, för den men den är bra. Han skriver bra. Han är gett ut på sådana här hybridförlag. Som innebär att man betalar lite av eller en del av tryckkostnaden så här själv. Och sen så ger de ut, jag vet inte exakt hur de gör på det här förlaget, hoj. Men det finns ju olika sådana här. Jag blev glatt överraskad när jag fick hem Mörkstad och läste igenom den. Så att jag vet ju att du har ju en jättelista på böcker och grejer som du ska läsa. Annars så hade jag ju lätt kunnat säga att den här ska du ha med dig hem och läsa.
Kan låna dem 3 år kanske?
Ja, precis. Där är lite sådana här grejer också. Ibland så när man läser böcker eller ser, så vill man ha de här. Den här personen har varit ond och man vet att i slutet så kommer de att få sitt rättmätiga straff och så här. Ibland kan man tycka att men det där var för lite. Liksom. Men de kom undan för lätt när man sköt dem eller någonting. Men inte i den här boken. Nej. De kommer inte undan för lätt. De får en mastigt avslut, om man säger så. Jag var spänd hela vägen, även om man sådär, ja, man vet ju att det kommer att gå bra för dem. Och man vet, men man, det är ändå så här, man vet inte riktigt vilka som händer. Och där är det liksom överraskande moment som händer i den här boken. Som till exempel vid ett tillfälle så är det Linda och den här Robert i hennes föräldrahem i Dalarna. Helt plötsligt så dyker då hennes pappa upp på gården. Han har liksom blivit biten och vad de tror då, uppäten eller någonting. Men han dyker upp på gården och bara står och bara tittar. Och hon går ju ut och liksom, men han attackerar inte henne. Och där blir liksom inbyggt en helt annan dimension i boken då också, som ju får andra konsekvenser senare med en annan person. Men det här liksom, hur hon kommer ut och liksom hon saknar sin pappa. Mm. Men det är inte hennes pappa.
Nej.
Så liksom hon vill ju ha tillbaka sin pappa. Mm. Men det är ändå inte honom, för han är där. Så att hon får ju någon slags sorg i sig att pappan är vid liv men är nog inte. Så vad ska vi göra med honom? Och Robert löser ju det här åt henne. Men det är en sån extra dimension som man ofta inte tänker på liksom, när man träffar på i zombiefilmer eller serier eller vad det är, när de träffar på sina släktingar eller vad det är. Hur ska man göra med dem? Och kommer de att attackera och äta? Ja, då är det kanske, visst det är kanske jobbigt att döda dem då. Jag vet i Walking Dead så vid något tillfälle var det någon som hade sin dotter i källaren som också sprang ut och hon var fastkedjad.
Ja,
men så är det ju inte här. Han är ju ingen vildsint person. Han bara står där och är helt apatisk.
Det är det jag tycker också innan, att det finns ju väldigt, väldigt mycket serier och böcker just om zombier. Men att den ger en ny nyans till det hela.
Ja, men det gör den.
En ny nivå liksom.
Just det här att de inte, alla är inte exakt likadana.
Nej.
Och visst, det finns ju sådana filmer också och ser om det också, att alla inte är likadana. Men jag tycker ändå att han lägger en, tar det klassiska zombiefilms eller serie eller bok perspektivet och får en liten ny twist på det hela. Jag kommer att återkomma till lite zombier senare, men just den här är bra. Jag rekommenderar den.
Mörkstad
J.S. Axel.
Tack för det boktipset.
Yes.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba.
Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Mm-hmm. Det där introt är ju
vackert.
Mycket vackert.
Och som du sa innan, det är ju lätt att man får lite ståpäls av den.
Ja. Det är introt till Star Trek Strange New Worlds, som den senaste tillskottet till Star Trek-universet, om vi nu säger så. För egen del så har jag varit lite svulten sedan Star Trek Discovery, tror jag.
Mm.
Nej, inte Discovery, ursäkta vad jag säger. Voyager för Voyager. Egen del.
Mm.
De andra serierna har jag tittat på, men det är någonting som har fattats, och Discovery var en innan denna som kom ut då. Och när jag tittade på Discovery så trodde jag att nej, det är kanske så här att det är underhållande koll på Star Trek, men att det kommer aldrig bli som det var innan.
Nej, om man har blivit fastnat i Star Trek för att man har tittat på Next Generation, då är det ju det man vill ha. Sen så är det Next Generation och där är det Deep Space Nine och Voyager och alla de här som följer ju liksom ett Star Trek-tema. Ja. Så här är Star Trek. Mm. Så har ju de andra Discovery, de inte riktigt varit. Nej.
Det var de två vi pratade om var Picard och Discovery. De har varit fina på sina sätt, men det är någonting där som har fattats, och jag har inte förstått att det har fattats tills Strange New Worlds kom. Jag tog in Paramount som då är en ny streamingtjänst. Ny, men det är där den här finns. Lagom tröttsamt, men det är så som det är. Tänkte jag...
Vi får väl säga att det är för att den bara finns på Paramount.
Ja, exakt.
De har ju låst precis som Disney har gjort med andra sådär.
Ja. Och introt åt fantastisk. Den kommer ju upp i nivån av Next Generation och Voyager. Det är så. Picard var visst ett fint intro, men det här är något som för känslan tillbaks på till gamla dagar. Och första avsnittet är nog i säsong 1. Det var säsong 2 kommer nu. Det är jättebra, men det är ändå nog det sämre utav alla. Men det fångar mig totalt. Och jag blev så här lite förvånad. Jäklar, var det att jag var väldigt svulten idag eller slog det helt rätt? Men del 2, 3, 4, 5. Det var fortsatt att leverera. Och det handlar om, det är ju då att det här är innan Star Trek Original Series. När Captain Pike hade hand om Enterprise-skeppet.
Mm.
Därefter är det ju Kirk som blir det.
Men det här är då den vanliga tidslinjen.
Ja,
ja
det fast. Är det.
Så det är inget sånt här... dimensionshopp eller tidshopp eller sådär.
För er som har kollat mycket på Star Trek Original Series, speciellt den, så är det ju ganska mycket fangodis med. Vissa saker har jag ju lärt mig nu när jag tittar på den här serien.
Mm.
I Star Trek så handlar det ju väldigt, väldigt mycket om besättningen. Och speciellt då Bridge Crew, de som är på... vad kallar man på? The Bridge.
Bryggan.
Ja, bryggan, ja. I Discovery tyckte jag att det blev en ganska bra sammanhållning. Men absolut inte som i Voyager Next Generation. Och det är väl det som tyngden och värdet ligger i Star Trek. Att du måste få ihop personalen. Att personkemin ska fungera. Och det gör de riktigt bra här. Välkända namn som Spock, han är med här. Lite yngre. Inte lika erfaren som innan. Uhura finns med här också. Ung, ny på skeppet.
Är det samma skådespelare som är med i filmerna sen?
Nej.
Är det andra som spelar?
Det är andra. Det är andra. Det är, dock Spock är ju han som var med i Discovery. Det är den Spock.
Okay.
Det är för efter Discovery kom ju den här.
Ja.
Och Pike är samma som i Discovery också.
Okej.
Vad är det? Och sen har vi då en som heter en Einar, inte Einar rapparen, men rasen Einar, pacifisterna.
Ja.
En sådan är med. Och då har vi då också en Spock som en halv volk, en halv människa.
Mm.
Någon annan, känner ni någon? Christine Chappell, känner ni igen henne?
Nej.
Därför hon är i Original Series, jobbar hon under Dr. McCoy.
Jaha.
Men här kommer hon in som ny. Så det är väldigt många sådana här saker som man kollar på och så tänker man, okej. Senare, om ni som känner till Amok Times, det är en känd scen när Captain Kirk möter Spock i strid. I Cable Guy spelar de upp det också när han Jim Carrey snackar om. Vet du vilket avsnitt jag menar?
Nej, jag kan faktiskt inte.
Nej, hur som helst. Så, där T'Pring som är trolovad till Spock. Hon intresseras tidigt och hon är med här. Man vet att det kommer sluta med den här kampen mellan Kirk och Spock.
Okay.
Så det är så väldigt, väldigt mycket sånt här som under scenen så kommer man tänka, ah just det. Det här kommer ju dyka upp. Sen vet jag att det är några andra utav er som måste ha sett när man ser att det är Kirk som håller på och slåss emot någon ödle liknande...
Gorn,
ja. Och det är så larvigt så det blir roligt.
Mm.
Men Gorn, som har de tagit in, den introduceras här i serien som något mystiskt, totalt livsvarigt monster. De kan ju inte någonting om Gorn än riktigt.
Nej, och det jag som har spelat väldigt mycket Star Trek datorspel, när man flyger de här skeppen, så har ju alltid Gorn-rasen varit med, inte alltid, men ofta har den varit med. Väldigt kraftiga, väldigt bra skepp har de ju haft. Men de har synts väldigt lite i serien.
Mm.
De fanns ju med i The Original Series. Mm. Men sen så har de försvunnit. Ja. Så det är lite häftigt att de kommer med här.
Och de gör det på ett bra sätt. Det är inte så bara, bang, här är vi. Utan... Det är liksom knappt märkbart i början vad det är de snackar om. Det är för en ny identitet som de inte riktigt har träffat på än. Men sen successivt så ökar det upp. Så Gorn är ju en utav huvudfienderna som ökar på under seriens gång. Det är 10 avsnitt första säsongen.
Visst är det så att de samarbetar med Klingons?
Who knows?
Ja, who knows? Det har inte kommit någon i alla fall. Eller så vill du inte spoila något.
Nej. Avsnitten hänger löst ihop med varandra. Man fortsätter med besättningen och saker som händer. Det som är också innan, i Next Generation finns det några avsnitt som, jag kommer ihåg när jag var yngre och kollade på några avsnitten, så jag lämnade liksom tv-rummet med någon upprymd känsla av glädje med sorg också. De lyckades fånga väldigt värdefulla meningar på ett avsnitt. Det tyckte jag också, men de dagarna är förbi. Men det är vissa avsnitt här. Det var ett avsnitt som jag satt och hade tårar.
Nu igen.
Ja, ja. Men det här är bra saker.
Lyssnarna kommer ha bilder av att du sitter och gråter framför alla filmer.
Jag är en man som är nära till mina känslor. Och jag skäms inte över att gråta för andra. Lyssna. Det är så som det ska.
Nej. Fast det är mest framför tv.
Ja. Och för mig har det också varit att det här har ju släppts varje fredag. Och först var det okej. Okay. Men efterhand så tänkte jag, okej, vad är det för dag? Jag onsdag, okej, men, och då, just det, fredag, då kommer nya avsnitt av Strange New Worlds. Det har verkligen varit så.
Lite som ett barn.
Ja eller så gymnasietiden Voyager, vi kom på söndagarna. Så alltid när det varit en tung vecka eller någonting, så här, vänta, det är lugnt, för på fredag, då är det Star Trek.
Mm.
Så den här serien har varit en total revival för egen del i Star Trek. Och man säger, hur larvigt den låter, så liksom, hoppet om livet liksom har fått en ny nivå. Så, ja. Så det är en ny buffert att luta sig tillbaks till. Det är en serie som funkar för nybörjare i Star Trek. Det är kanske den bästa scenen att börja med, tänker jag. Om ni vill kolla på Original Series eller Next Generation.
Ja, så ut och titta på det nu.
Yeah.
Se till era föräldrar eller själva skaffar ni Paramount.
Ja, och Paramount...
Vi får inte betalt av dem för att säga det.
Men nu på imorgon så släpps sista delen, del 10, säsong 1. Sen om ni tar Paramount-prenumeration så kan ni ha 2 veckor gratis. Och det innebär att ni kan plöja igenom de 10 delarna. Därför de är bara runt 45-50 minuter per avsnitt. Som förr i tiden.
Mm.
Så,
och ni som då har 2 föräldrar, ni kan ta den ena föräldern nu och sen har nästa säsong kommer att ta den andra föräldern.
Ja, exakt. Så, nej, det är, livet är gott för vi har en Star Trek-serie som levererar.
Det är allt som behövs egentligen.
Ja, så är det.
Jaha, den där lilla snutten musik, eller melodi, eller ljud, eller vad man ska kalla det, innebär att nu äntligen är det dags för det som många väntar på.
Brrr.
Det är våra 10 år.
Hey.
Och vi har ju haft en god stund på oss att leta fram lite 10 år, så att det kommer att bli 10-poängare, 2 stycken helt enkelt.
Som är lika med 20.
Ja. ja, jättebra. Ska jag börja?
Jajamän, yes. Kör!
Som sagt, jag sa ju tidigare att det kommer fler zombier här. Och jag skulle kanske kunna tro att jag älskar zombiefilmer och grejer. Så här. Jag brukar gilla dem fram till att zombierna inte är intressanta längre, utan man börjar prata om andra saker. Jag gillar början. Vad händer från att samhället är som det är nu? Tills att liksom, hur överlever folk den första början? Vad är det man gör?
Någon sa någon gång att det bästa i alla katastroffilmer är första tredjedelen.
Ja, så kan man ju säga för det, såklart. Den jag vill tipsa om nu, det är World War Z, eller Världskrig Z. Det finns en film som är inspelad 2013 och... I huvudrollen så har vi ingen mindre än Brad Pitt. Och den filmen är väl ganska okej som en zombiefilm. Jag hade läst boken innan den kom och längtade efter att se den filmen.
Hade jag också gjort.
För både du och jag tyckte att boken av Max Brooks var helt fantastisk.
Mm.
Precis som den förra boken så har den ju ett speciellt inlägg i den här. Det här är en skriven som att det är en reporter som har fått i uppdrag att nedteckna olika folks levnadsöden innan, under och efter zombiekatastrofen som den händer. Och det han gör, det är att han varje kapitel handlar om en unik person eller familjs öde. Hur de berättar vad som hände med dem.
Mm.
De här personerna har ingenting med varandra att göra. De känner inte varandra. Men genom att han bygger upp historien av att man följer den personen som var med där, nästa person som var med där, tredje person som var med där, bygger upp det i kronologisk ordning, så får du en helhetsbild av zombiekatastrofens analkande och genomförande runt omkring hela jorden.
Och den är fantastisk.
Ja, den är ruskigt bra är den.
Jag skulle vilja säga det att filmen, jag vet inte varför den heter World War Z.
Filmen...
Det är inte alls... Jag menar att det är zombier egentligen.
Där finns vissa saker som den här Israel, att de bygger en mur och att där är folk som väller över muren och så här. Vissa sådana grejer som är ifrån boken har de ju med som delar i filmen. Men
De går ju i boken, i filmen springer de ju.
Ja, precis. Jag vet att det är en scen som i filmen när det står liksom, eller i boken när de är militärer som står i USA när det kommer liksom massor mot dem. Och de tänker liksom nästan sånt där är publik. Så här, man får liksom här blicka tillbaks till första slaget vid Bull Run under amerikanska inbördeskriget när det var publik för att titta. Och på nordsidan då, för de var så överlägsna, precis som de tror att soldaterna här är överlägsna. Men de här soldaterna, trots att de går, bara liksom, de bara väller fram och de får inte stopp på dem. Och det är ju det som är stor skillnad mellan dem, just det att de går med och att de springer så också. Men du får en helt annan bild av vilken ostoppbar kraft de är i den här boken. För när den här boken slutar så är ju ingalunda på något sätt den här katastrofen över.
Men de har bättre grepp om den.
Man har lite grepp om den. Man är ute för att rensa upp.
Ja.
Men ett problem är ju alla de här zombierna som är ute och går på havsbotten.
Mm. Ja.
Som liksom dyker upp här och var.
Mm.
För att då har de liksom gått och kommit fram till någon slags strand.
Ja.
Men det här är min tia, jag ska inte säga mycket mer om den. Max Brooks Världskrig Z, fantastisk bok. Har ni bara sett filmen, tyckte den var okej, läs boken. Ja. Ni kommer att älska den. Jag har läst boken 2 gånger.
Den boken slår ju filmen
med hästlängder.
Ja,
det är därför det är min tia.
Ja, suveränt. Gött.
Och din tia.
Okej. Min tia, det är ju ett brädspel.
Oj.
Som du har spelat med mig en gång.
Ja, det har jag.
Ja, det har du.
Ja, just det. Jag vet inte vad du menar.
Det här spelet, när jag bodde i Tyskland så var det inte mina kamrater som bjöd med mig. Han och hans familj skulle upp i bergen. Vi bodde ju i södra Tyskland, upp i bergen och till en liten bergstuga. Skulle vara där över helgen. Och när vi kom upp dit var det ju stor snö. Vi gick genom en stor snöstorm och kom slutligen fram.
Bergstadsgarden.
Va?
Bergstadsgarden.
Ja. Exakt.
Mm.
Jag var en liten pojke. I den här stugan så fanns speciellt inte någonting att göra förutom rita och använda sin egna fantasi. Men det fanns ju andra gäster där också. Och de här var vuxna. Och en plockar fram ett spel där det stod Hero Quest på. Framsidan på det här kan ni gå in sen på Instagram och kolla. Starkt inspirerat av Ritus Konan. En man som står och svingar ett tvåansvärd. Och baksidan ser man zombier, skelett och någon ond magiker som battlar en god magiker. Det var så episkt. Så vi fick inte vara med, men vi stod vid scen om bordet och kollade på när de tog upp de här figurerna. Och de började spela. Jag vet inte om det är det som gör att jag gör en tia eller om spelet verkligen är så bra. Men
ja, det är ett bra spel, det är ett kul spel. Ja, jag har ju som sagt spelat det här en gång, det är roligt.
Och nu har då, det här var ju länge sedan, spelet har, det som finns att få tag på är ofta väldigt begagnat och slitet. Men det är en ny utgåva som kommit ut nu, som jag förhandsbeställde, som kom hem. för det första kan man sitta och måla de här figurerna. I och med att jag höll på med Warhammer när jag var yngre. Det är så här figurmålning och figurspel. Så det är lite retro för mig där att sitta och måla de figurerna. Men själva spelet är då, det är en spelplan. Där det är rum utsatta. På den här spelplanen så har man då en som är, man kan säga de onda. Som är en slags spelledare ond. Han har en bok, en äventyrsbok. Eller missionbok som det kallas för. Och det är runt 15 olika uppdrag. Mot det här så är det då spelare. Man kan vara 2, 3, 4. Och när ni spelade, hur många var ni då? Ni var 3 eller?
Vi var 3 tror jag.
Ja. Och de kan ju då välja mellan barbaren, dvärgen, tjuven eller magiken. Och var en av de här karaktärerna har ju olika svagheter och styrkor. Men de är väldigt, väldigt bra emot spelledarens karaktärer som ofta är en ork, troll, skelett, mumie och så vidare. Och varje uppdrag ska de då göra någonting. Det börjar med då att spelledaren sätter ut dörrar, möbler. Men varje rum är ju tomt tills spelarna går in. Då placerar man ju ut fienderna i form av de här miniatyrerna.
Det tyckte jag var skithäftigt när man spelade. Man gick där så var det tomt på rummet så gick man in i ett rum. Och var det precis som det lystes upp och så kom där en bokhylla, en kista eller någonting. Och det kunde vara att de hade liksom ingenting med det att göra. Mer än att de var möbler i rummet.
Ja.
Skitcoolt.
Ja. Så, och då är det där uppdraget är den huvudstor undermarker som man ska gå in och besegra. Och sen finns det många, inte många, det finns två eller tre expansions än så länge som man kan ta in för att få fler uppdrag, fler karaktärer. Så man kan bygga på det här brädet Hero Quest. Mm. Så det jag tycker att ni ska göra det är att om ni går in på YouTube och skriver Hero Quest Commercial så får ni en riktig fin känsla av Stranger Things-nivån. Och det är där vi kommer ifrån. Så de här gamla spelen kan man vidare uppleva nu med sina kamrater.
Fick du spela det någon gång när du var liten eller du har bara tittat på när du var liten?
Nej, det var några år efteråt när vi flyttade till Sverige. Då köpte jag det här spelet. Men ingen ville spela med mig. jag tror att när vi spelade var faktiskt första gången jag faktiskt spelade.
Mm.
Men jag har haft det. Och jag målade figurerna innan.
Ja, vad hände med det då?
Jag sålde det.
Jaha, ja. Okej.
Okay. När jag var ju för ball i högstadiet då när jag ville egentligen ha kvar det men jag kände att nej, nu måste jag växa upp. Alla sa det till mig, du kommer ju inte hålla på med sånt livet ut och sånt. Men det gör jag ju.
Ja.
Man kan hålla på med såna hobbies hur länge man vill.
Hur länge man vill.
Ja, skit i...
Tycker man det är roligt så kör på.
Exakt, det är tipset här. Det är det. Ja.
Men det är din tea.
Det är min tea, det
är fantastiskt. Jag är benägen att hålla. Jag har bara spelat det en gång. Jag har inte stått och tittat när jag var liten. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt. Och det var hängde på knivhåret om vi skulle överleva eller inte.
Ja, det är spännande.
Men det gjorde vi.
Ja. Så, nej. Två fina teor här. Lite läsning, lite brädspel.
Ja, vi har täckt in rätt bra.
Ja, vi har haft en serie också med. Vi har en film med också.
Film, spel, böcker.
Ja.
Brädspel.
Ja, vilken jäkla start på säsong 3.
Sicken bräd.
Ja.
Jag var impad.
Ja.
Får du nu gråter han. Så ja, det är vackert att se. Ja.
Vi ska givetvis försöka att få fler avsnitt än 4 den här säsongen.
Det är vår målsättning. Ja. Men vi har också lovat det förut.
Ja.
Så att vi har en målsättning, den är klar. Nu ska den bara genomföras också.
Ja.
Men vi har, jag tror båda att vi kommer att ha lite mer tid att faktiskt spela in avsnitt på nu framöver gentemot vad vi har haft.
Ja, förra året var ju riktigt packat.
Ja, det var det ju. Det var många dimensioner och dungeons och enhörningar som är slog mot.
Ja, så är det. Så är det.
Mm.
Gött, ta vara på er och see you out there, som man säger.
Som man säger.
Ja, ja.
Hej på dig.
Hej.